Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Hej och välkommen till Mord och Mysteriepodden. Det är jag som är Joanna. Och innan vi kör igång med veckans avsnitt så vill jag bara lägga in här, för det glömmer jag alltid, att gillar ni podden så följ gärna podden på sociala medier. På Instagram så heter vi Mord Mysteriepodden och på Facebook så heter vi Mord och Mysteriepodden. Där kommer jag lägga ut alla bilder som har med fallen jag tar upp i podden att göra. Allt som kan bli intressant, som mördarna, platserna, offerna, familj, allting som är intressant som kan hjälpa er få en bild av det jag sitter och pratar om i podden. Och tycker ni att podden är superduperbra och ni känner någon som gillar true crime-poddar och gillar mysterium, så rekommendera gärna podden vidare. Det hade gjort mig jätteglad och podden hade växt. Och let's be honest, det bästa betyget är när ni tycker att någonting är så bra så att ni vill rekommendera det vidare. Och ni som följer, ni som kommenterar, likar, skriver meddelande, rekommenderar vidare. Tack, tack, tack från djupet av mitt hjärta. Ni gör att det blir roligt att fortsätta med podden när jag ser hur pass snabbt den växer. Så än en gång, tack så mycket. Och nu kör vi igång med avsnittet och veckans tema är catfish. En term som ni kanske känner till blev populär genom Neve Shulmans dokumentärfilm med samma namn. I hans dokumentärfilm Catfish så får man följa då Neve som är kär i en tjej som han aldrig träffat innan. Men han har pratat väldigt mycket med henne och han har blivit kär i henne. Han och hans bror och några vänner försöker leta upp henne då hon aldrig kan träffas. Och de vet på ett ungefär var hon bor. Och det visar sig att en medelålders kvinna som har byggt upp ett helt liv och spelar flera olika karaktärer online. Bland annat den tjejen som Neve har förälskat sig i. Det blev en populär serie som heter Catfish, the TV show, som visas på MTV. Där Neve hjälper andra hitta sin online-romans som oftast visar sig vara en helt annan person bakom kontot med fejkade bilder. Termen catfishing kommer från när man transporterade torsk från Alaska till Kina. Och när de väl kom fram till Kina så var köttet smaklöst och inte så spänstigt som man vill ha det. Och det var för att i de här stora tanksen i båtarna så rör inte sig fiskarna så som de gör i havet. Och då var det en man som kom på att lägga mig in några catfish, eller då havskatter, i de här stora tankarna på resan över till Kina så håller sig torsken lite mer vaksamma och rör sig livligare i tankarna. Så när de väl kommer fram till Kina och görs till mat så är deras kött smakrikare och spänstigare. Och det här drar man då paralleller till att lura någon online. Man slänger in lite falsk information och en falsk identitet för att hålla den man luras intresse färskt. Mitt fall är inte typiskt catfish-fall där en kvinna pratar med en man och skickar bilder på 19-årig modell. Utan kvinnan jag ska prata med är väldigt slug, kall och hon har inga problem att sjunka till vilken nivå som helst för att få det hon vill ha. Jag ska ta med in i Cherie Millers värld som är fylld av lögner och manipulation. Detta är i februari år 2000 och före detta mordutredaren Jerry Cassidy sitter i sitt hem och samlar ihop bevis som han vill att polisen ska hitta. Nu låter det kanske som att Jerry är en korrupt polis som sätter dit oskyldiga, men det är inte riktigt så. Men han har gjort någonting som han ångrar väldigt djupt. När han är klart med att lägga allt i en portfölj som han lägger vid sin sida så tar han sitt gevär och skjuter sig i munnen. Vad är det då Jerry har gjort? Vi måste gå tillbaka till början och dra hela historien för att kunna förstå. Åtalaren David Layton som jobbade med fallet säger att han aldrig har sett ett fall som detta och den nivån av manipulation som kan driva en person att begå sånt vidrigt brott. Det är slutet av 90-talet och Jerry har inte haft det så lätt den senaste tiden. Han har gått igenom en skilsmässa, sen förlorade han sitt jobb som mordutredare och flyttade till en stad där han inte kände någon alls. Han signade upp på en dejtingsida för att hitta en ny kärlek, någon som kan göra han glad igen och känna att livet är bra. Han börjar prata med den 27-åriga Cherie Miller. Hon verkar ha allt figured out, hon är en framgångsrik businesskvinna. De har mycket gemensamt och hon är väldigt charmig. Många säger att hon är vacker, men jag vill inte gå så långt att säga att hon är vacker, så charmig är ett bra ord. Hon berättar att hon är gift och det verkar Jerry inte bry sig om. Gjorde säkert ont, men han fortsätter att prata med henne. Deras, ska vi kalla det kärlek, djupnar under en väldigt kort period. Vem är då Cherie Miller? Cherie, född Cherie Kitley, hade inte världens bästa barndom och växte upp fattig i en trailer park. Hon flyttade hemifrån när hon var 16 år och flyttade då in med sin dåvarande pojkvän. Tillsammans så får paret en son och när Cherie är 19 år så lämnar hon förhållandet då pojkvännen är våldsam mot henne och som jag förstår det även mot deras son. Hon hoppar snabbt in i ett nytt förhållande vilket också resulterar i en son. Och det förhållandet tar slut och hon går in i ännu ett förhållande som också resulterar i en son. Även det här förhållandet tar slut. Hon gör det hon kan som singelmamma för att behålla tak över huvudet för sig själv och sina tre barn. Men så ändrades allt 1997 när den då 25-åriga Cherie får ett jobb som ekonomiassistent på BMD Auto Salvage, vilket är en bilskrot. Där träffar hon Bruce Miller som är 47 år, singel och framgångsrik. De kommer varandra väldigt nära och de inleder snabbt ett sexuellt förhållande. Och bara efter några månader så flyttar Cherie och hennes tre barn in till Bruce hus i Flint, Michigan. Bruce värld var en värld Cherie bara kunde drömma om. Han bor i ett fint stort hus med en stor trädgård i ett fint område och han hade till och med en pool som hon älskade att se sina barn bada i. Tre månader efter att hon har flyttat in så gifter de sig. Och enligt Bruce bror Chuck så ska hon ha sagt att Bruce var det bästa som någonsin har hänt henne. De ska enligt alla som har träffat på dem vara ett lyckligt par. Men väldigt snart så började Bruce familjemedlemmar oroa sig lite för att Cherie börjar shoppa väldigt mycket och njuter lite för mycket av hans pengar. Så de börjar fråga sig själva, älskar hon Bruce för Bruce eller älskar hon Bruce för hans pengar? Några av hans familjemedlemmar tar upp det här med honom och berättar att de är lite oroliga för honom. Fast att Cherie har slutat jobba som ekonomiassistent kort efter att de blev seriösa så började hon istället sälja Mary Kay Cosmetics. Så han tänker, varför skulle hon utnyttja honom för pengar när hon har en egen karriär som går bra? När Cherie började med att sälja Mary Kay så sa hon till Bruce att hon behöver en dator för att kunna hålla koll på försäljningar och ordrar och så vidare. Så Bruce köpte en dator till henne. Men nu var det inte riktigt det hon använde datorn till. Utan hon spenderar flera timmar om dagen framför datorn och pratar med olika män online på olika datingsidor och sexsidor. Bruce har NASCAR-resa inplanerad och säger till Cherie att istället för att sitta hemma så kan hon också åka iväg med en kompis och ha kul medan han är borta. Vilket Cherie tycker är en väldigt bra idé och hon kollar genast upp resor till Reno, Nevada. Cherie, under sitt användarnamn I Want To Be Laid, har börjat prata med Jerry Cassidy, som jag nämnde i början, vars användarnamn är Reno Dudes. De klickar direkt och Cherie lägger mer och mer tid framför sin data. Hon spenderar så pass mycket tid framför datan att Bruce börjar bli misstänksam och han tar tillfället i akt att kolla igenom hennes data en dag när hon är ute ur huset. Och då ser han egentligen vad det är hon gör på sin data, och det är inte för att hålla koll på försäljningar och ordrarna som hon först sa. Han konfronterar henne med det han har hittat och hon lugnar honom och säger men det är bara på skoj och det är inte alls någonting allvarligt mellan henne och Reno Dudes. Nu tycker ju Bruce att Cheries resa till Reno kanske inte är en så bra idé, men hon övertalar honom och hon åker iväg på sin planerade resa och är borta i 5 dagar. När Cherie kommer tillbaks från Reno så säger hon till Bruce att hon måste åka tillbaks till Reno fler gånger då Mary Kay ska ha en del konferenser i just Reno, Nevada. Och Bruce, som stöttar Cherie i hennes karriär, går med på detta. Efter trippen till Reno så spenderar Cherie mer och mer tid framför sin data. Men ändå så lyckas hon skapa ett bra förhållande med sin man. Och Bruce funderar till och med på att adoptera hennes 3 barn. Men den 8 november 1999 så kommer Bruce inte hem som han ska. Cherie blir orolig och ringer till hans bror Chuck och frågar om han vet var Bruce är. Det vet han inte, men han säger att han ska åka förbi hans jobb och se om han är kvar där. Så Chuck och hans fru Judy åker ut till bilskroten. De ser att Bruce bil står parkerad utanför och tänker väl att han har väl glömt bort tiden och sitter och jobbar över. De går in på hans kontor och hittar Bruce livlös på golvet i en pöl av blod. Judy ringer till 911 och hon tror först att han har fått en hjärtattack och ramlat så pass illa att han har slagit i huvudet och därav blodet. Men när polisen kommer ut så ser de direkt att Bruce har blivit skjuten av ett gevär i bröstet. När Cherie får reda på vad som har hänt så är hon förkrossad och i chock. Och det ser ut som att det är ett rån som har gått fel, då det var lite känt att Bruce har mycket pengar på sig och i sitt kontor så ska han ha haft ungefär $2,000 alltid. Så det kunde absolut vara ett rån som har gått fel, men polisen hittar inte många spår på platsen som kan leda till gärningsmannen. Efter att Cherise, ska vi kalla det chock, har lugnat ner sig så kan man se henne på en nattklubb i stan och enligt polisen så ska hon ha gjort sexuella saker på dansgolvet. Och det här är 2 dagar efter mordet. Och några veckor efter mordet så flyttar hennes nya pojkvän in i Bruce hus. Men heter man inte Scott Peterson så kan inte polisen göra någonting för att man inte bär i sorgkläder i 7 år eller sörjer för resten av sitt liv. De har kollat upp Cheries alibi och hon sitter i telefonen hemma vid tiden av mordet. Så det kan inte vara hon som har skjutit ihjäl Bruce. Men trots detta då att Cherie har låtit sin nya pojkvän flytta in och det som hon har gjort på dansgolvet och sådär, så verkar det som att Cherie vill hjälpa polisen. Och hon säger att hon tror att det är hennes ex, John Hutchington, som var mördaren. För enligt henne ska han och Bruce ha grälat över att John har snott bildelar från Bruces skrot. Med brist på bevis så ser det ut som att John kan vara den skyldiga då han har ett motiv. Man tar in John på förhör och han nekar till att han har med det att göra. Man vill ändå göra ett lögndetektortest på honom. Och när man utför det här testet så mitt under testet så får John en sorts episod där han stressar så pass mycket att han kollapsar och får åka till sjukhuset. Som ni kanske har gissat då så klarar han ju inte det här lögndetektortestet för att det reagerar ju på en persons puls och när den stiger så gör den utslag att man ljuger. Polisen hoppas att man kan hitta någonting på honom och när man söker igenom hans lägenhet så hittar man varken mordvapnet eller något som kan koppla honom till mordet, typ blodiga kläder. Så man lägger det här på is. 3 månader senare, alltså i februari år 2000, så får poliserna i Flint, Michigan, in ett samtal från polisen i Kansas. Det är då där Jerry bodde när han tog sitt liv. Och de frågar om det är någon vid namn Bruce Miller i Flint, Michigan som har blivit mördad. Och då svarar Flint-polisen, ja absolut det har de. Och då säger Kansas-polisen att vi har en portfölj som ni bör kolla på. Och den här portföljen som Jerry förberedde innan han tog sitt liv. Och vad finns då i denna portföljen? I denna finns allt som visar på att Jerry blev grundlurad och trodde att Bruce stod i han och Cheries väg. Där ligger ett självmordsbrev till hans föräldrar som polisen lämnar över till dem. Och det finns ett brev till polisen där Jerry erkänner att han är den som sköt Bruce. Och han ber dem titta igenom allt som han har printat ut och lagt i portföljen. Polisen i Kansas hittar ett videoband där en kvinna dansar i sina underkläder till musik innan hon onanerar framför kameran. Och när polisen har frågat Jerrys vänner så identifierar de kvinnan som Sherry Miller, Jerrys flickvän. När polisen i Flint får höra att en man i Kansas har tagit sitt liv och erkänt mord på Bruce och samtidigt var i ett hemligt förhållande med Bruce fru så är de ju såklart väldigt intresserade. De tar in Sherry på förhör och frågar om hon vet vem Jerry Cassidy är. Hon säger nej. De frågar henne om hon någonsin har skickat nakenbilder till en Jerry Cassidy och hon skriker nej. Och de frågar henne om hon kanske har skickat video där hon dansar runt naken och igen får svaret nej. Och då säger polisen att de har hittat det här videobandet och på det har hon skrivit "For Jerry's eyes only", alltså bara för Jerrys ögon. Och då säger hon att hon vet om Jerry Cassidy är trots allt, men han är galen och de har aldrig träffats, bara pratat på nätet, inget annat. Såklart så vill polisen titta närmare på den här relationen som Cheri och Jerry hade. Med tanke på att de inte har så mycket leads, de har inte så många misstänkta, så kollar de ju igenom allt de får in. De beslagtar Cheries data och även Jerrys. De kopierar båda hårddiskarna och går igenom alla deras konversationer och bilder och sånt de har skickat till varandra. I deras konversationer så hittar de väldigt intressant information. Man förstår att de har träffats flera gånger i Reno. Och ni vet att hon skulle på alla de här Mary Kay-konferenserna som hölls just i Reno, Nevada. Det visar sig att det var inte så många konferenser där utan det var mer play and work. Enligt en av Jerrys vänner så ska han ha sagt att Cheri gör allt i sängen när de träffas på sina hemliga rendezvous. En älskare kan man väl ha utan att man är inblandad i sin partners mord. Och Cheri sa ju att Jerry var galen och hade blivit småbesatt av henne. Så kunde inte bara vara att han blev hooked på denna kvinnan och han tänkte om jag dödar hennes man så är hon min. Kan vara så, men när polisen tittar igenom hårddiskarna så ser de att Cheri har målat upp en helt annan bild för Jerry. Cheri har sagt att hennes man Bruce är med i maffian och känner många farliga män. Han misshandlar när han blir arg eller när hon försöker lämna honom. Efter några av deras flera hemliga möten så säger Cheri till Jerry att hon är gravid. Och att Jerry är den enda hon har varit med, så att det är ju han som är pappan. Jerry blir såklart lycklig när han får veta att kvinnan han älskar väntar hans barn. Hon visar bilder på positiva graviditetstest och sen visar hon även bilder på ultraljud och sa till honom att de ska ha tvillingar. Men en kväll när de skriver till varandra berättar hon att Bruce fick reda på att hon väntade någon annan mans barn och att han hade slagit henne så pass mycket att hon förlorade båda barnen. Hon skickar bilder på sitt blåslagna ansikte och kropp. Detta gör ju både Jerry orolig och arg och han vill ju såklart skydda Cheri och han känner väl skuld att han inte lyckades skydda sina ofödda tvillingar. Men det Jerry inte vet är att allt är bara Cheris påhitt och manipulation. Cheri kan inte få barn då hon har fått sina tubes tied och det är när hennes äggledare har blivit strypta för att förhindra att ett ägg ska ta sig ner till livmodern och riskera att bli befruktat. Ultraljudsbilderna är från hennes senaste graviditet 5 år tidigare. Men var Bruce så elak och misshandlade henne, för hon var ju faktiskt blåslagen på de bilderna som Jerry fick? Nej, inte riktigt. För på de bilderna så var det inte riktiga blåmärken, utan det var Cheri som hade målat dit dem med smink. Och så hittar man det som kopplar Cherie till den här mordplanen. Det finns flera konversationer om mord mellan de två. Cherie har sagt att hon ska uppehålla Bruce över telefonen och jag kan tillägga att luren låg bredvid hans kropp. Och det här tyckte polisen var lite konstigt, att han har suttit i telefonen och pratat med någon när han blev skjuten, men ingen har ringt in till polisen och sagt att de har pratat med Bruce och hörde ett skott och han sen slutade att svara. Så det makes ju sense då att det måste ha varit Cherie som har pratat med henne i telefon så att Jerry kan smyga upp bakom honom. Hon har även frågat Jerry om hans gevär låter mycket, vilket han inte skulle oroa sig för att det var jaktsäsong. Så om någon runt omkring skulle höra så skulle hon bara tro att det var någon som var ute på jakt. Och hon berättar vart han ska gå in, vart Bruce kontor är och var pengarna ligger så det ska se ut som ett rån. Jerry ska ha trott en tid efter mordet att det skulle bli han och Cherie. Tills hon slutar svara honom och kan få reda på att en annan man har flyttat in till henne. Och då fattar han att han har blivit lurad. Man anhåller Cherie och hon hävdar att hon är oskyldig. I hennes rättegång så är hon klädd i kläder hon aldrig brukar ha på sig. Hon är mer klädd som en bibliotekarie med glasögon, stor kavaj och lång kjol. Hon spelar rollen som en sörjande fru väldigt bra. Det tar 3 dagar för juryn att komma överens om att hon är skyldig på alla punkter. Bland annat för andra gradens mord och konspiration till mord på Bruce Miller. Hon får livstidsfängelse och får komma ut om mellan 54 till 81 år. Jag hoppas att ni tyckte att det här fallet var spännande. Om ni är intresserad av att se en film som är baserad på det här fallet, så finns där en film som heter Fatal Desire. Och det är Eric Roberts som spelar Jerry Cassidy och Anne Heche spelar Cherie Miller. Och jag har sett den, det var så jag kom i kontakt med det här fallet för länge sedan. Och den är jättebra, den filmen. Och jag tänkte att nästa vecka ska jag ha ett ämne som jag har valt att kalla Till döden skiljer oss åt. Och jag kommer ha 2 fall om kvinnor som mördar. Män som de inte längre lever tillsammans med, som de är på väg att skilja sig från. Så jag tror det kan vara rätt passande namn, tror jag. Och följ gärna podden på sociala medier och följ oss gärna där ni lyssnar på poddar, för det hjälper också podden att synas mer. Och rekommendera den gärna om ni tycker att den är värd att rekommendera. Och jag lovade att jag ska få ut ett spårlöst försvunnen fall till, som egentligen skulle vara i förra avsnittet som jag hade, men så blev mitt schema lite konstigt. Så den kommer komma ut denna veckan. Så tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra, så hörs vi snart igen. Hej då!
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play.
Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.
Terms and conditions apply. You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.